On October 6 in the year 1536.
Den 6 oktober 1536 leddes en ömklig figur ut från en fängelsehåla i Vilvordes slott nära Bryssel. Under nästan 1,5 år hade mannen suttit isolerad i en mörk och fuktig cell. Utanför slottets väggar bands nu fången fast vid en påle. Han be högt en sista gång: Herre, öppna ögonen på konungen av England. Och sedan ströps han. Därefter brändes han på bål. Vem var mannen och vad hade han gjort för att fördömas av både politiska och kyrkliga myndigheter? Han hette William Tyndale och hans brott bestod av att ha översatt och gett ut Bibeln på engelska. Tyndale, som föddes i England ungefär då Columbus seglade till den nya världen, utbildades i Oxford och Cambridge och prästvigdes sedan i katolska kyrkan. Han talade 8 språk flytande, bland annat grekiska, hebreiska och latin. Tyndale var en ivrig bibelforskare och den allmänna okunskapen om skrifterna som han iakttog bland både präster och allmänhet oroade honom djupt. Under ett häftigt samtal med en präst som var emot att man gav allmänheten tillgång till skrifterna lovade Tyndale: om Gud bevarar mitt liv ska jag se till att pojken bakom plogen känner Bibeln bättre än påven själv. Han sökte tillstånd av kyrkans ledare för att ta fram en översättning av Bibeln på engelska så att alla kunde läsa och tillämpa Guds ord. Begäran avslogs. Den rådande åsikten var att direkt tillgång till skrifterna för någon annan än prästerna hotade kyrkans inflytande och var detsamma som att kasta pärlor för svin. Men Tyndale påbörjade ändå det krävande översättningsarbetet. År 1524 reste han till Tyskland under antaget namn och höll sig gömd större delen av tiden där på grund av ständiga hot om arrestering. Med hjälp av hängivna vänner fick Tyndale tillfälle att ge ut Nya testamentet på engelska och sedan Gamla testamentet. Biblarna smugglades in till England där de var mycket eftersökta och högt värderade av dem som fick tag i ett exemplar. De spreds vitt och brett men i hemlighet. Myndigheterna brände alla exemplar de fick tag på. Ändå, inom 3 år efter Tyndales död, öppnade Gud Henrik den åttondes ögon. Och med denna publikation som kallades The Great Bible började skrifterna på engelska bli tillgängliga för allmänheten. Tyndales arbete blev grunden för nästan alla framtida engelska översättningar av Bibeln, varav den mest kända är King James bibelöversättning. William Tyndale var varken den första eller sista som i många länder och på många språk fick offra, ibland till och med livet, för att föra Guds ord ut ur dunklet. Vi står i stor tacksamhetsskuld till dem alla. Vi är kanske ännu mer tackskyldiga dem som trofast skrev ner och bevarade ordet under tidens gång, ofta under mödosamt arbete och uppoffringar. Mose, Jesaja, Abraham, Johannes, Paulus, Nefi, Mormon, Joseph Smith och många andra. Vad visste de om skrifternas betydelse som vi också behöver känna till? Vad förstod människorna under 1500-talets England som betalade ett högt pris för och utstod stora personliga risker för att få tillgång till en bibel som vi också behöver förstå? Kort före sin död överlämnade profeten Alma folkets heliga uppteckningar till sin son Helaman. Han påminde Helaman om att skrifterna har vidgat detta folks minne, ja, och övertygat många om deras felaktiga vägar och bringat dem till kunskapen om deras Gud, till deras själars frälsning. Han befallde Helaman att bevara uppteckningarna så att Gud genom dem kunde visa sin makt för framtida släktled. Genom skrifterna visar Gud verkligen sin makt för att frälsa och upphöja sina barn. Genom hans ord, som Alma sa, vidgar han vårt minne, belyser falskheter och fel och för oss till omvändelse och hjälper oss glädjas i Jesus Kristus, vår återlösare. Skrifterna vidgar vårt minne genom att de hjälper oss att alltid minnas Herren och vår relation till honom och Fadern. De påminner oss om vad vi visste under vårt förjordiska liv. Och de vidgar vårt minne på ett annat sätt genom att undervisa oss om epoker, folk och händelser som vi inte personligen upplevt. Ingen av oss var där för att se Röda havet delas och vandra med Mose mellan vattenvägar till andra sidan. Vi var inte där och lyssnade till bergspredikan eller för att se Lazarus bli uppväckt från de döda. Vi såg inte frälsarens lidande i Getsemane på korset. Och vi hörde inte tillsammans med Maria de två änglarna som vittnade vid den tomma graven om att Jesus uppstått från de döda. Ni och jag gick inte fram den ena efter den andra tillsammans med folkmängden i landet Ymnighet då den uppståndne frälsaren bad alla känna märkena efter spikarna och vi vette inte hans fötter med våra tårar. Vi knäböjde inte med Josef Smith i den heliga lunden och såg fadern och sådern. Men vi känner till allt detta och mycket mer eftersom vi har skrifternas uppteckningar som vidgar vårt minne som lär oss sånt som vi inte kände till. Detta tränger in i vårt sinne och hjärta och vår tro på Gud och hans älskade son slår rot. Skrifterna vidgar också vårt minne genom att hjälpa oss att inte glömma det som vi och tidigare generationer lärt sig. De som inte har eller som bortser från Guds nedtecknade ord kommer omsider att sluta tro på honom och glömma ändamålet med sin skapelse. Ni minns hur viktigt det var för Lehis folk att få med sig mässingsplåtarna från Jerusalem. Skrifterna var väsentliga för deras kunskap om Gud och Kristi kommande återlösning. Den andra gruppen som lämnade Jerusalem en kort tid efter Lehi hade inga skrifter med sig. Och när Lehis efterkommande mötte dem 300 eller 400 år senare står det att deras språk hade urartat och de förnekade sin skapares existens. På Tyndales tid var okunnigheten om Bibeln omfattande eftersom människorna inte hade tillgång till den, i synnerhet på ett språk som de kunde förstå. Idag är Bibeln och andra heliga skrifter lätt tillgängliga, men okunnigheten om skrifterna ökar eftersom många inte öppnar böckerna. Därför har de glömt sånt som deras mor och farföräldrar visste. Skrifterna utgör rättesnöret för att skilja mellan sanning och villfarelse. Gud använder skrifterna till att avslöja felaktiga tankar, falska traditioner och synden med dess förödande effekter. Han är en kärleksfull förälder som vill bespara oss onödigt lidande och sorger och samtidigt hjälpa oss uppnå vår gudomliga potential. Skrifterna avvisar till exempel en forntida filosofi som blivit populär idag igen. Korihors filosofi om att det inte finns några absoluta moralnormer. Att, citat, varje människa får framgång allt efter sin begåvning och varje människa segrar allt efter sin styrka. Och vad människan än gör så är det inte något brott. Och att när en människa är död så är det slut därmed. Slut, citat. Alma, som hade haft med Korihor att göra, berättade tydligt för sin son Korianton att det verkligen fanns en gudomlig moralnorm och vad den innebar. Korianton hade begått en sexuell synd och hans far talade till honom kärleksfullt men tydligt. Vet du inte, min son, att sådant är avskyvärt i Herrens ögon? Ja, den mest avskyvärda av alla synder, förutom att utgjuta oskyldigt blod eller förneka den heliga anden. Tvärt emot hur det var för 100 år sedan skulle många idag tvista med Alma om hur allvarligt det är med omoral. Andra skulle säga att allt är relativt eller att Guds kärlek är tillåtande. Om det finns en Gud, säger de, så ursäktar han alla synder och misstår det som han älskar oss. Han behöver inte omvända sig eller som mest räcker det med att vi bekänner synden. De tänker sig att Jesus vill att människan ska arbeta för sociala rättvisor men inte kräver något av deras sätt att leva. Men en kärleksfull Gud låter oss inte lära oss av sorglig erfarenhet att ogudaktighet aldrig har inneburit lycka. Hans bud är verklighetens röst och vårt skydd mot självförvållad smärta. Skrifterna är rättesnöret för att bedöma sanning och rätt. Och de är tydliga i att sann lycka inte kommer av att förneka Guds rättvisa eller av att försöka komma undan syndens följder, utan att den kommer av omvändelse och förlåtelse genom Guds sons försonande nåd. Skrifterna lär oss om principer och moraliska värderingar som vi behöver för att bibehålla ett civiliserat samhälle, däribland redbarhet, ansvar, osjälviskhet, trohet och kristlig kärlek. I skrifterna berättas livfullt om de välsignelser som kommer av att man följer sanna principer och om de tragedier som följer då personer och samhällen överger dem. Där skrifternas sanningar ignoreras eller förkastas, smulas samhällets nödvändiga moraliska kärna sönder och förfallet ligger om hörnet. Med tiden finns det inget kvar som kan stödja de institutioner som samhället bygger på. Skrifterna för oss till Kristus, vår återlösare. I slutändan är all helig skrifts centrala syfte att fylla vår tro, själ med tro på Gud Fadern och hans son Jesus Kristus. Tro på att de finns, tro på Faderns plan för vår odödlighet och vårt eviga liv. Tro på Jesu Kristi försoning och uppståndelse som ger liv åt lyxalighetsplanen. Tro på att låta Jesu Kristi evangelium styra vårt liv och tro på att lära känna den enda sanne Guden och den som han har känt, Jesus Kristus. Guds ord, som Alma sa, är som ett frö som planteras i vårt hjärta och som alstrar tro när det börjar gro inom oss. Tro kommer inte av att studera forntida texter med enbart akademiskt syfte. Den kommer inte genom arkeologiska utgrävningar och upptäckter. Den kommer inte som ett resultat av vetenskapliga experiment. Den kommer inte ens genom att man bevittnar mirakel. Sånt kan bekräfta vår tro, eller ibland utmana den. Men de skapar inte tro. Tro kommer genom att den heliga anden vittnar för vår själ, ande till ande, när vi lyssnar till eller läser Guds ord. Och tron mognar när vi fortsätter att mätta oss med ordet. Berättelser i skrifterna om andras tro stärker vår egen. Vi minns officerens tro som gjorde att Kristus kunde bota hans tjänare utan att han ens träffade honom. Och hur den hedniska kvinnans dotter botades eftersom den ödmjuka modern tog emot smulorna från Herrens bord. Vi hör Jobs smärtfyllda rop: se, han må döda mig, ändå sätter jag min lit till honom. Och hur han tårögt sa: men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet, jag skall i mitt kött skåda Gud. Vi hör och fattar mod från den beslutsamhet som en ung profet visade, trots att han hatades och förföljdes av så många vuxna. Jag hade sett en syn, jag visste det, och jag visste att Gud visste det, och jag kunde inte förneka det, inte heller vågade jag göra det. Eftersom skrifterna lägger fram Kristi lära åtföljs de av den heliga anden, vars uppgift är att vittna om Fadern och Sonen. Därför är skriftstudier ett sätt att ta emot den heliga anden. Naturligtvis ger skriften genom den heliga anden, och samma ande kan vittna om dess sanning till dig och mig. Studera skrifterna noggrant och medvetet, begrunda och be om dem. Skrifterna är uppenbarelse, och de leder till mer uppenbarelse. Tänk på vilken stor välsignelse det är att vi har Bibeln och ytterligare omkring 900 sidor helig skrift. Mormons bok, Läran och förbunden och den kostbara pärlan. Tänk sen på att de ord som profeter talar under tillfällen som detta, då de leds av den heliga anden, ord som Herren kallar helig skrift, nästan ständigt kan nå oss via TV, radio, internet, satellit, CD, DVD och tidskrifter. Jag tror inte att det funnits något annat folk som välsignas med en sådan mängd helig skrift, och att varje man, kvinna och barn dessutom kan äga och studera egna exemplar av dessa heliga texter, och oftast på sitt eget språk. Så otroligt något sådant skulle ha verkat för de som levde under William Tyndales dagar och för de heliga under tidigare tidshushållningar. Det är tydligt att Herren genom denna välsignelse låter oss förstå att vårt behov av ständig tillgång till skrifterna är större än någonsin tidigare. Må vi ständigt mätta oss med Kristi ord som ska tillkännage för oss allt som vi bör göra. Jag har studerat och begrundat skrifterna och under denna påskhögtid vittnar jag för er om Fadern och Sonen som de uppenbaras i de heliga skrifterna. I Jesu Kristi namn. Amen.